Hej och välkommen till Mobilitetspodden. En podd där vi pratar om mobilitet, högt och lågt, och vi vill alltså då sprida mer kunskap om mobilitet. Med oss i studion har vi mig själv, Anna Wadström, min kollega Patrik Westerius.
Hallå. Hallå, tjena.
Hej.
Allt bra?
Det är bra med mig, hur är det själv?
Det är bra, ja. Taggad.
Absolut. Ja. Vi brukar ju alltid skämta om vädret. Mm. Ska vi göra det då med? Det är ju faktiskt fint väder även idag.
Det är sol, som vanligt, när vi stänger in oss i portstudion.
Exakt. Så att, Idag är ingen vanlig dag, jag på att säga. Vi har en gäst med oss i studion.
Amen.
Hallå, välkommen Erik.
Tack så mycket.
Du ska få presentera dig själv, och vi kommer också komma in på dagens ämne, som kommer att fokusera kring cykel. Erik Sjögren idag från Pedalink.
Ja.
Välkommen hit.
Tack.
Jag har alltså en fluga i ansiktet. Ja, kan inte du börja med att presentera dig själv?
Ja. Nej, men Erik Sjögren som sagt från företaget Pedalink, eller också Cykelpoolen Sverige AB. Håller på med cykelpooler kopplat till fastigheter framförallt, men är ju också en cyklist liksom i själen. Och jag håller ju med här om vädret i morse. Det var ju väldigt fint. Men jag tycker det är extra fint att komma över båten liksom, ut hit till Lindholmen. Och stod bakåtvänd och såg liksom staden torna upp sig bakom.
Ja, visst är det härligt.
Ja, när man kommer så här på morgontid här på vinterhalvåret, då har man en ganska trevlig soluppgång som man kan följa på vägen till jobbet. Det är en liten lyx vi har.
Magiskt, ja.
Men då hade du cykeln också med dig såklart.
Jag körde faktiskt styr och ställ idag.
Det är en cykel.
Ja, det är en cykel. Men jag tycker det är väldigt smidigt att bara kunna lämna den bakom sig också. Och ställa den där borta. Så borta från Majerna till Stenpiden. Så det funkar det fint.
Mm. Gud vad härligt. Ja, men grymt. Jag tänker att innan vi går in på vilka Pedalink är, så kan du väl berätta lite mer kring din bakgrund och din mobilitetsresa. Hur har den sett ut de senaste åren?
Ja, det har väl rört sig mer mot cykel för varje år som går, skulle jag säga. Det har väl varit både en resa i hållbarhetens tecken, liksom där jag har försökt att utveckla hur jag ser på mitt beteende. Och det har ju gått allt från mat till mobilitet och sådär. Så det började lite i Australien framförallt. Där jag pluggade lite och fick upp ögonen för egentligen det här med hållbarhet generellt. Visst att man hade med sig rätt mycket från Sverige och så, men där blev jag inspirerad av en lärare framförallt som fick mig att tänka om lite. Och utmana mig själv.
Hur länge sedan var det här då, Erik?
Ja, men det här är 5-6 år sedan. Mm. När jag sen kom hem till Sverige så försökte jag väl minska mitt avtryck generellt. Jag har väl alltid haft en lite bild av mig själv att jag inte vill vara i vägen och sådär. Och det kopplar väl an här också. Liksom, att jag vill inte liksom vara den som tar plats och ta mer plats än andra. Utan jag vill väl försöka lämna plats åt fler helt enkelt. Men också göra plats, för vi är ju väldigt många som ska trivas på en liten yta. Mm. Så där har jag väl kommit till insikt att vi behöver väl ta mindre plats generellt om alla ska kunna få lika mycket plats. Mm. För inte bara det här med klimat och miljö och sådär, utan rent liksom utrymmesmässigt också. Mm. Så tar ju väldigt mycket plats. Eller väldigt många tar väldigt mycket plats. Ja. Och några får väldigt lite plats.
Mm. Gud vad spännande. Men kan du inte berätta lite mer om hur du reser i vardagen?
Visst. Jag tar mig fram väldigt mycket med cykel. Sann till mitt arbete så försöker jag väl också använda alla möjliga mobilitetssätt liksom, och transportslag. Så när jag behöver så hyr jag en bil. När jag behöver så använder jag en poolbil. Sparkcyklar använder jag inte så mycket. Det vet jag här att vissa kanske...
Jag tänkte säga, nu blir jag så här direkt. Vad har du emot dem?
Nej, men jag vet inte om jag har något emot det egentligen, men... Det passar väl inte riktigt in i mitt sätt att röra sig. Eller så är det att ja, men det ekonomiska kommer in också. För jag är väl en ganska snål ekonomisk person.
Och du är ju väldigt inbiten cyklist, så det är ju inte konstigt att du då väljer cykeln som...
Även för oss elsparkcykelentusiaster så märker man av att det finns en liten prisförändring där som inte är jätterolig alltid. Men, ja, men det låter ju som mycket i din mobilitet går på delningstemat, att du försöker anamma det här med delningsekonomi som...
Ja, men jag skulle säga så. Men också alltså, när jag har chansen så försöker jag väl att sakta ner lite också. Och inte alltid känna att jag måste fram så fort som möjligt. Så när jag vet att ja, men jag har lite tid på mig, då kan jag promenera. Eller jag kan cykla eller åka tåg och sådär. Men det är framförallt i rörelser i städer och sådär. Och det tycker jag väl är skönt. För alltså, ofta kanske kan det vara så att jag har ett tåg att passa någonstans. Men jag vet att jag har ju 1,5 timme till tåget går. Och jag har 6 kilometer därifrån. Ja, men då kan jag ju promenera den vägen. Istället för att sitta still någonstans i 45 minuter.
God känsla ju.
Ja, men jag tycker det. Och det är väldigt skönt. Och när jag väl känner den, eller har den möjligheten att utnyttja det på något sätt. Sen är det ju klart... Många av mina bekanta och vänner skulle väl säga att det är en ren ekonomiskt beslut.
Och det är inte dumt heller. Nej. Alltså det kan vara en faktor, absolut.
Ja, men jag tycker det. Det blir ju väldigt synliggjort ekonomin i resandet. Framförallt när man inte bara använder privat bil. För då blir det väldigt svårt att se vad kostar just den här lilla resan. Men när alla mina resor ser jag svart på vitt vad det kostar. När jag då inte använder min egna cykel eller mina fötter.
Just det.
Ja, men spännande. Alltså jag kände bara direkt att nästan pratade lite för lite om gång i den här podden. Alltså det ska ju inte underskattas. Vi sa ju hur gött värde det är idag. Liksom, att ta bara den lilla promenaden från Stenpiren eller åta båten över och promenera till vår kontor. Det är ju ganska gött.
Det är det, verkligen.
Ja, och det är nog, jag tycker det är intressant alltså under covid-tiden här de senaste åren så är det väl, var det väl många som upptäckte promenaden. Jag vet själv liksom hur vi själva, jag och min flickvän, vi promenerade på morgonen som många andra. Gick till jobbet sådär, runt kvarteret.
Till jobbet.
Exakt. det har vi ju inte gjort nu. Nej. Men förhoppningsvis kan väl många plocka upp liknande vanor igen, promenera lite mer, när vi väl har chansen. Liksom. Mm.
Grymt. Det känns som att du känner mycket frihet kring hur du löser din mobilitet. Är det rätt tolkat?
Ja, men det skulle jag säga. Men mycket där är väl i den cyklingen också. Cykling är ju frihet. Det finns, nu kommer jag väl inte kanske klara detta citatet, men det finns ett väldigt bra klipp från Kalle Zackari Wahlström. Han hade en tv-serie som hette Svettelätisket, heter den va? Något sånt där. Som handlar om träning. Och ett avsnitt handlar om cykling framförallt då. Och då beskriver han cykling som att det är frihet. Fast man är instängd i ett tight lager av lycka.
det låter inte hemskt.
Ja, men det är lite, för det är speciellt med att cykla. Liksom att, du tar runt de här liksom, pedalerna lite långsamt men du får ut mer fart än vad man borde få. Och det är så han beskriver det. Och det är ju faktiskt mycket så. Kanske inte när man cyklar på en styr och ställ, men om man cyklar på en lite bättre cykel så får man den känslan.
Ja, härligt. Och det är ju det effektivaste sättet då, att ta sig fram på.
Ja, men det känns ofta så.
Ja, det är det. Grymt. Tack, du var roligt. Vilken personlig återkoppling kring hur du reser. Väldigt härligt. Ska vi gå in lite mer på Pedalink då? Vad gör ni för någonting?
Ja, vi jobbar ju med fastighetsanknutna cykelpooler. Skulle jag beskriva det kortfattat. Men och i det så lägger vi in då att det är elcyklar framförallt, ellastcyklar också. Och i och med att vi säger att de är fastighetsanknutna så är det också att det är begränsat till en fastighet eller en BRF eller en hyresfastighet eller kanske ett företagskomplex på något sätt eller kontor. Och då är det också begränsat så att det är de som bor där eller jobbar där som ska nyttja cyklarna eller som har tillgång till cyklarna för att det just ska bli ett bra alternativ för dem i vardagen. Och i och med det så är det också, alltså till skillnad från sparkcyklar, inte A till B, utan det är ju A till B till A igen.
Just det.
Tillbaka.
Ja.
Så tekniskt sett, så om jag är boende i BRF:en så tar jag cykeln ur cykelpoolen på morgonen, nyttjar den under dagen till jobbet och sen kommer jag hem och ställer tillbaka den.
Ja, men precis. Dock kan man väl säga så att det är väl inte just arbetspendling som vi siktar på där. Utan det är väl mer ärenden runt det.
Just det.
Kvällar, morgnar, liknande.
Jag sitter i Ica, gymmet. Eller...
Ja, men precis. För det är ju ett problem för oss om cykeln blir stående länge. Vi vill ju helst liksom ha mindre eller kortare resor så att fler kan nyttja. Så vi försöker väl jämföra lite med en bilpool, alltså om vi ser M eller Moveabout eller sådana där då. Men om vi ser en bilpool löser ganska stora resor runt om i stan. Om man tänker sig liksom ett stort O, och sen är det istället vår cykelpool tar det som är innanför där, som ett litet O.
Ja.
Och det kan vara resor till butiker eller till, ja, sådär. För många kan det vara ett alternativ till bilen, men för andra så kan det också vara ett alternativ som man inte ens har haft innan.
Mm.
Men det är jättejobbigt att köpa blomjord liksom, 20 kilo eller något, om du inte har en bil eller en, jag vet inte vad man ska ta det med annars, en skottkärra. Men med en lastcykel så möjliggör vi det.
Ja, för det är både lastcyklar och vanliga cyklar som ni...
Precis, ja. Lastcyklar, man kan väl säga att det, i grunden är det ju lastcyklar och elcyklar. Det är det som vi oftast erbjuder.
Ja. Hur brukar storleken på de här flottorna se ut ute hos en fastighet?
Ja, runt 2-6 cyklar skulle jag säga, med en variation då av det här. Och då är det ju ofta ett lägenhetshus, så kan det väl vara mellan 30 och 100 lägenheter ofta. Som då har tillgång till de här.
Ja.
Och det, ja, men det kopplar ju mycket till det här med parkeringsplatser som minskas nu. Eller har minskats de senaste åren. Och i många hus som byggs nu för tiden då, så har man ju krav på att det ska finnas cykelpooler och bilpooler och tillgång till god kollektivtrafik och sådär.
Ja.
Och det är där vi kommer in också då. Som ett komplement till detta.
Kul. Vilka är det som är era kunder?
Ja, det är ju framförallt fastighetsbolagen, både kommunala och privata, men som här i Göteborg med Poseidon och sådär då. Stockholm, familjebostäder och Stockholmshem och liknande, som kommunala bolag.
Just det.
Så ni är verksamma över hela Sverige också?
Hela Sverige.
Ja.
Nu i nästa vecka tar vi oss också till Skellefteå.
Ja.
Så cool.
Det ska bli
spännande.
Cykla med dubbdäck då?
Ja, precis. Ja. Men det är ju också någonting som vi försöker att lyfta upp, alltså vintercykling och så sätt. Så dubbdäcks, vi förser cyklar med dubbdäck under vintermånaderna.
Det känns som det, för jag menar, det var ju någonting vi diskuterade mycket när vi jobbade i Norge för många år sedan. Piggdäck som de säger.
Alltså,
vintercykling kändes som en grej där med särskilda handtagen med värme, handskar inbyggda och piggdäck och allt sånt. Och så, jag upplever inte att man har hört det på samma sätt i Sverige. Jag vet inte om du som lite mer cykelexpert i det.
Nej, men det är nog på väg.
Mm.
Det kommer nog mer och mer. Alltså, men jag tror det viktiga är att vi försöker normalisera det lite.
Mm.
Det är naturligt att vi byter till dubbdäck på vintern.
Mm. Precis som vi gör med bilar.
Ja, precis. Att där är det helt naturligt. Men här är det inte så många som där i oktober köar till cykeldubbdäcksverkstaden. Även fast jag vet att cykelverkstäderna har ju fullt sjå med att byta dubbdäck i november. Sådär. Och antagligen idag när det
är lite kallare.
Så är det ju, men ja, men jag stötte på en händelse bara för 2 veckor sedan när vi sålde några cyklar till privatpersoner genom bolaget. Då. Några för detta cykelpolcyklar.
Mm.
Och då hade vi också att vi, ja, men vi hade lite dubbdäck som vi erbjöd de här. Och direkt då så ja, men det är väl klart att vi ska ta dubbdäck då när ni har sådana och skicka med.
Mm.
Och det är ju väldigt, jag tror det är så vi måste göra att det lyfts upp verkligen som en del när du köper din cykel till exempel.
Mm. Ja, men helt enig, för det känns som tidigare när man har köpt cykel så det har inte ens varit på tapeten att köpa till dubbdäck. Men nu är det, alltså, kan jag tänka mig, även då en fråga som är en standardfråga som man ju frågar. Och jag tror inte att det är så många som vet det. Alltså för man köper kanske cykeln först på våren för man ska använda den under sommaren. Och det är något som man köper cykeln nu.
Ja. Ja, men fler cyklar borde väl säljas i november eller december. Nej, men det är ju så. Sen är det är ju tufft såklart på vintern, men vi har ju också en infrastruktur som börjar komma ikapp där med cykelbanor som sopsaltas och där.
Mm.
Sen finns det ju givetvis sopsaltning, är vi inte alla som älskar heller. Men det gör ju i alla fall steget in att börja cykla väldigt mycket kortare. Sen slits ju cykeln lite mer, men
ja,
det är väl en trade-off tyvärr.
Ja.
Jag fastnade lite på en sak du sa där, att ni sålde vidare cyklar som ni har haft inom bolaget tidigare. Är det del av ett större cirkulärt tänk ni har på Pedalink, eller hur arbetar ni så med cirkulär ekonomi?
Jo, men absolut. Det är väl så vi försöker se att vi kan förlänga livslängden på det vi har så sätt. Och sen är det också så liksom, en del i vår affärsmodell eller så är väl att det är ju att det goda ser cykelpoolen till de som bor där. Och för många så är ju det tillräckligt att ja, men jag får tillgång till cyklarna. Sen finns det ju också de då som känner att wow, vad nice det är att cykla helt plötsligt. Och då känner att nej, men jag vill ju ha min egen cykel. Mm. För det är ju fortfarande, för oss är det, eller för mig i alla fall, jag kanske inte kan svara för alla i bolaget eller för ja, ägare och sådär. Men jag blir jätteglad om det är någon som får upp ögonen för cykling så mycket att man vill skaffa en egen elcykel eller sådär. Mm.
Ja.
Så då är det ju klart kul om vi kan sälja vidare någon gång i så fall. Det är de som verkligen brinner för det.
Ja, det är ju en av de starkaste sakerna som gör att folk köper en elcykel, alltså det är ju att testa. Ja. Alltså, för det är ju många som har en förutfattad mening om att det är precis som att cykla en vanlig cykel, men det är något helt annat.
Jag kommer aldrig glömma första gången jag cyklar en elcykel. Jäklar vad det går.
Stor dag i livet.
Ja. Ja. Nej, men det är ju, och det är ju så generellt för oss, vi jobbar väldigt mycket med just att få folk över den tröskeln. För vi vet att alltså, så fort vi får någon upp på sadeln och liksom börjar rulla iväg så wow, så får man den här barnkänslan igen. Som man kanske varit utan i 20 år.
Ja.
Och så känns det plötsligt som att ja, men, vad kul det är att cykla.
Mm.
Och tillbaka till det, men det är ju friheten. Som, alltså, men även där när man är, vad det nu är, 7 år, 8 år och lär sig att cykla, så är det samma frihet som man känner, som jag känner varenda dag.
Ja.
Så sätt.
Och det är väldigt kul om man fortsätter jämföra alltså en vanlig cykel och en elcykel då. Så en vanlig cykel är ju lite mer av ett träningsredskap också. Alltså det krävs ju energi och du blir ju ofta varm. Medan en elcykel är ju, alltså det är transportmedel på ett annat sätt och kan verkligen ersätta en bil ju, och ha den friheten som en bil faktiskt har. Sen har man lika stort bagageutrymme alltid, men det finns ju tillhängare, man kan ha korgar, man kan ha lastcyklar, så att det
är... Ja. Absolut. Jo, men så är det.
Grymt. Vad säger era kunder? Har du lite... Vilka är liksom den typiska användaren då? Vad säger de om tjänsterna?
Ja, de typiska användare skulle jag väl säga är en barnfamilj på något sätt ändå. Med givetvis då yngre barn, kanske runt 2 till 7 år gamla. Så att det passar in i lastcykeln för att kunna åka med då.
Ja.
Sen märker vi ju många, alltså om vi ser elcyklar istället, eller så vanliga elcyklar, så är det ju kanske framförallt äldre och pensionärer.
Mm-hmm.
Som kanske inte har tagit det steget än, men har många bekanta som har elcyklar och är nyfikna på det. Så där märker vi av liksom ett driven då från den användargruppen då, att få in mer sådana. Tyvärr kan vi väl säga för oss så begränsas vårt utbud en del av att det finns mycket krav att det ska vara just lastcyklar som är i de här projekten. Det är ofta definierat att det ska vara kanske specialcyklar eller lastcyklar i bygglov då hos fastighetsbolagen.
Ja, just.
Och vi vill liksom få in elcyklar mer och mer också för att just kunna tillgodose fler behov. En lastcykel kan ju ofta kännas, alltså, om du inte har barn och sådär, så undrar man, om jag kan inte bara köra jord och handla på IKEA.
Nej.
Men en elcykel kan jag göra lite mer då.
Och, precis. Det är ju inte alltid man har med sig jättemycket grejer. Ibland så har man ju faktiskt bara sig själv då att transportera. Ja. Och då känns det kanske lite onödigt med en lastcykel.
Ja, men så är det. Sen skulle jag ju säga att alltså precis som när om man kör bil. Jag kör också ganska mycket bil ändå, även fast jag inte har en egen. Så är det ju det här beteendet att jag har bil. Jag kastar bara in allt jag har i bilen. Ja. Och det är väskor och handväskor. Och jag har ju plats för lite mer grejer.
Ja.
Och precis likadant så blir det ju också när man kör lastcykel. Att man tar bara sin väska och kastar ner den i lådan. Och det är så skönt att bara kunna kasta ner saker.
Ja.
Och det är lätt att liksom slänga med lite extra saker. Och så det är liknande beteende som när man har bil.
Mm.
Men det känns som att man träffar väldigt rätt då, lite med de här målgrupperna du beskriver. Jag tänker de här som hivar i sina ungar i lastcykeln här. Det är väl kanske mycket resor till, lämna på förskola exempelvis. Och så att kunna då som pensionär ta en elcykel som kanske är mer behagligare för en äldre kropp. Alltså möjliggöra för dem att komma ut och göra sina ärenden på ett mer fortsatt självständigt sätt. Alltså det känns som det finns väldigt mycket samhällsnytta i att göra någonting sånt relativt litet som ställa upp elcykel. Inte för att förringa det ni gör på något sätt, men liten insats med stor samhällsnytta känns ju som.
Ja, men vi tycker det så. Mm. Och liksom, och löser väl flera problem där, eller tillgodoser flera behov. Både genom att tillgängliggöra cykeln för människor som kanske annars inte har tillgång till det alls. Också kan det ju vara det här första steget in att testa cykel. Det blir en ganska bra säljpitch för cyklingen. Att i det här förrådet så har ni tillgång till nya elcyklar och lastcyklar. Det gör ju liksom att folk får upp ögonen för det och sen kan utforska det vidare. Så att.
Ja. Är det mycket hyresgäster eller är det, alltså vad för typ av boende är det som...
Ja, men framförallt skulle jag säga hyresfastigheter. Än så länge i alla fall. Vi har ju en del BRF-er också, absolut. Men det kommer ju ofta in innan inflytt i projekten. Och då är det såklart, vissa fastigheter blir ju BRF-er sen vid inflytt och så.
Just det.
Det har väl slumpat sig än så länge att vi kanske har 70% hyresfastigheter och 30% BRF-er eller någonting. Och också en del företag eller kontorshotell och sådär.
Ja.
Så det är väl det. Och det är väl ett spår som vi utforskar mer och tror vi kan komma in mer i. Framförallt företag och kontor.
Ja.
För vi är ju tillbaka på kontoren har vi märkt ganska mycket.
Jag vet ju ett bolag som har startat med förmånscyklar för att uppmuntra cyklar.
Ja, exakt. Beställde min cykel igår. Oh. Faktiskt, på tal om folk som inte beställer cyklar i november. Så jag är en av dem.
Ja. Ja, kul.
Är det elcykel då?
Ja, elcykel. Ja. Jag ber dem att ta dubbdäcken direkt på.
Ja.
Så att nu är jag kittad för vintern. Ja, det känns
du behöver,
så roligt.
Framförallt vantar skulle jag säga. Jag skulle ju också tipsa om någonting på fötterna. Någonting bra där.
Ja.
Det finns väl lite sådana här huvor, höll jag bara kallar det.
Precis.
Precis
de här tipsen behöver jag för att bli en riktig vintercyklist. Jag är
eller alla som lyssnar också.
Ja, exakt. Mm. Men vad är bästa tipsen för vintercykling?
Jag skulle säga skydda fötter, handskar, eller fötter, händer och huvud. Eller ansikte på något sätt. Det är väl det. Ja, jag är ute och tränar en del. Jag tränar också mycket cykel. Då är det väl det som ofta gör ondast först. Det är svårt att vara varm och god i 4 timmar. Men det är ofta där det gör ondast. Ja. Och alltså, för de är ju ganska still fötterna så sätt, står bara på pedaler.
Mm.
Så där har vi ofta, det finns liksom så här tåskydd och sådär. Men jag vet inte, om jag hade varit vardagscyklist och bara kört många strumpor.
Ja, det är ett bra tips.
Och tjocka strumpor.
Ja.
Men, och sen handskar. Du nämnde ju det här med Norge, att de har liksom någonting vid styret.
Mm.
Det finns något som kallas bar mitts.
Ja.
Och det är liksom att handskarna sitter på styret.
Mm.
Och det är det allra, allra bästa. Det ser ju lite konstigt ut kanske.
Man fastnar inte med henne. Alltså, om man skulle vurpa sånt vill man ju...
Nej, men jag tror du får ut, ut händerna. Mm. Ja. Men där har du ju ofta, där kan du ha bara händer i. Och det är ju väldigt skönt också att kunna ta ur handen där ur. Och sen, ja men huvud. Det kanske osexigaste plagget i världen är ju en hjälmmössa.
Det låter faktiskt helt osexigt, ja.
Framförallt alltså med hjälm på så ser det väl okej ut nästan.
Ja.
Men utan hjälm på så ser man ut lite som... ja, men som Skallepär i Ronja Rövardotter. Ungefär så.
Otroligt stark skillnad.
Ja. Mm. Så, men oh, du kan ju köra en sån här, vad kallas de här, airbags-hjälmen istället.
Hövding.
Ja,
just det.
Då kan man ju se normal ut i övrigt.
Ja, det är faktiskt helt rätt. Jag har märkt det att nu när jag cyklar och det börjar bli lite kallare, att jag pökar på mig på överkroppen. Mm. Och så har jag byxor bara på mig på benen. Ja. Och jag sa, vad tänkte jag här? Ja.
Ja, men kul, där fick vi lite bonustips för vintercykling.
Precis.
Och jag kan ju flika in där också.
Ja.
En annan grej är, du vill ju inte bli svettig. Och det löser du kanske med elcykeln. Men det är det stora, för om du väl har blivit svettig så blir det kallt.
Mm. Ja.
Så du vill ju hålla dig under svettgränsen. Mm.
It's a thin line.
Ja,
ja, men grymt.
Men jag tänkte vi hoppa tillbaka lite där. För någonting som vi har haft upp och diskuterat tidigare i podden är ju det här förhållandet mellan mobilitet och fastighetsbransch. Och vi har väl kanske pekat på att det finns väldigt mycket potential där, men kanske än så länge ganska så outnyttjad. Hur upplever du att utifrån ett mobilitetsföretag och mobilitetsperspektiv, hur är det att arbeta med fastighetsbranschen? Börjar de bli på det nu?
Jo, men absolut. Det börjar hända saker. Eller kan jag säga, när jag började med det här, det var 2017, kan man säga, i ett litet forskningsprojekt. Eller demonstrationsprojekt. Då var det ju vissa som hade fått upp ögonen för det, och det hade ju börjat skapas sådana här mobilitetsplaner i kommunerna där det står att om du har cykelpool så får du det här avdraget för parkeringsplatser och sådär. Men det var ju väldigt få fastighetsbolag då som hade dels alltså, kände till det. Så jag var ju ofta ute liksom runt om i Sverige och pratade om det här och ja, men om ni gör så här så får ni det här avdraget. Och det var lite där, oj wow, då kan vi ju spara de här pengarna och sådär. Och man började räkna lite mer på vad parkeringen kostade och vad alternativet kostade. Och därifrån 2017-18 när några kände till det och det började formulera sådana här, och vissa projekt hade ju redan börjat med det. Det fanns ganska aggressiva projekt liksom där vi byggde bort parkeringsplatser och så. Men det var ganska nytt och inte mycket hade hänt. Men nu då, 6 år senare, så börjar ju de här projekten som då 18, 19, 20 började byggas och utvecklas. De börjar ju nu närma sig inflytt, och mycket har ju hänt liksom de senaste 1-2 åren också. Och många nya projekt har kommit in där cykelpool är från början, och bilpool och sådär då.
Ja.
Leveransboxar och leveransrum och sånt där.
Just det.
Och det är väldigt kul nu att komma ut i de här nyinflyttade husen, och de här delarna finns. Alltså både cykelverkstäder och cykelpool och sådär.
Mm.
Så, ja, men nu börjar det verkligen bli allvar och verklighet i många bolag. Även de största liksom, drakarna på privata marknaden också börjar väl... behöver väl nå ett beslut. De är ganska försiktiga tror jag, många. Alltså, De första skulle jag säga var väl de kommunala bolagen. Mm. Men de har ju också lite mer sånt driv från deras uppdrag att de ska liksom främja sånt här. Mm. Medan jag tänker mig liksom att de större privata bolagen är väl lite mer försiktiga och vill verkligen se ekonomin i det innan man tar det beslutet. Mm. Och då istället gör det ordentligt och genomtänkt liksom hur det passar deras verksamhet.
Mm. Det känns ju också som att i och med att man arbetar då, som ni gör med nyetableringar, nya fastigheter, så vi har ju varit inne på det här med beteendeförändring flera gånger i podden i olika sammanhang, men att här träffar ni ju då de här människorna som de är inne i en ganska stor, de flyttar ju till något nytt och den här lösningen, cykelpoolslösningen, finns ju redan på plats från första dagen de flyttar in. Så att de är ju i ett mindset av förändring, och då kan det ju vara den lilla tur att man träffar en sweet spot att ja, men här finns människor som också kan ta till sig att det finns en cykelpool. De kanske inte nödvändigtvis tänker på att jag ska ha en parkeringsplats som man alltid har gjort i 100 år, utan ja, men här finns något nytt som jag kanske vågar testa nu när det ändå är en förändringsperiod för oss.
Ja, men precis. Och, alltså, vi vill ju helst in ännu tidigare där. Mm. Vi vill ju in i processen liksom från att när de tar beslutet att ja, jag ska flytta, jag kanske skriver på något kontrakt att jag ska flytta in i en nyproducerad lägenhet. Mm. Det kan ju ofta vara år innan där. Mm. Och kan vi redan då informera om att ja, men när du kommer till det här huset så kommer det finnas cykelpool och bilpool och du kommer ha kollektivtrafik här och det kommer finnas leveransboxar. Då kan man ännu mer få dem att byta beteende och man kan processa det en tid och kanske göra sig av med bilar eller bilen eller en bil eller så. Mm. För att när man väl kommer där så är man redo på hugget. Mm. För ett problem för oss kan ju ofta vara att vi kommer in ganska sent i processen. Och ja, men som du sa här, ja, men man flyttar till en lägenhet och ser att oj, det finns en cykelpool här. Mm. Men då kanske det redan är för sent för man har redan tagit med sig sin bil och sådär. Vi försöker väl jobba mer och mer med att komma in tidigt och kunna vara med liksom, i informationsträffar och i olika sådana här träffar med kunderna eller med användarna. Då.
Just det. Någonting som vi upplever väldigt starkt med just fastighetsbranschen är ju också att man ofta läser de här kraven då. Alltså det måste finnas bilpool, cykelpool. Fixa det, men sen lämna lite lösningarna för sig själva och inte ha rätt förutsättningar. Alltså inte vet hur många skulle vi haft och vad vill våra användare? Hur följer vi upp det här? Så det är någonting som vi upplever att det behövs mer rådgivning kring fastigheter och mobilitet. Och det, ja, upplever ni det också?
Ja, absolut. Och ja, men som jag sa, vi vill ju in tidigt i processen. Men vi strävar väl ofta också efter det samarbetet med bolagen. Eller med, om vi säger, våra kunder är ju fastighetsbolagen oftast. Eller om det är parkeringsbolag och så. Sen har vi våra användare som är de som använder sakerna.
Ja.
Och vi vill ju helst ha ett bra samarbete med kunden för att våra användare i cykelpoolen är ju deras kunder. Så vi är ofta ett steg ifrån användarna så sätt. Och vi behöver ju deras hjälp också för att kunna nå dem.
Mm.
Samtidigt som fastighetsbolagen liksom har ju nytta av att det används och utvecklas och liksom på lång sikt.
Ja.
En sak är ju tyvärr kanske då att för att uppfylla bygglovet så måste vi ha det här. Och då blir det ju att, alltså, det är ju ganska naturligt att man vill bara klara av den där delen. Och inte tänka så mycket på hur mycket ska det här användas och hur kan vi göra för att verkligen alltså, skapa nytta här. För det är ju det, alltså, vi blir ju glada av att få affärer. Men vi behöver ju också tänka på 10, 15, 20 års sikt. Och försöka förändra beteenden. För det är ju det. Det är ju det vi alla försöker.
Just det. Helt rätt.
Så, ja, men nära samarbete med fastighetsbolag och försöka göra det tillsammans.
Ja. Hur ser era affärsmodeller ut? Jag tänker att du pratar mycket om att era kunder ju är fastighetsbolagen. Hur funkar det med vem betalar för tjänsterna? Ja. Och
det ser väl ut så att fastighetsbolagen betalar för en del. Det är ju då hela, alltså vi erbjuder en helhetstjänst när det kommer till cykelpoolen, så det är både cyklar som leasas av oss eller hyrs av oss och service, underhåll, digital lösning för bokning och upplåsning av cyklar och sådär. Och även all den här kommunikationen och informationsträffar och sånt där. Så det är det man köper av oss, helhetstjänsten. Och det är en månadsavgift för cykelpool så sätt. Sen betalar användarna en liten del också då, en timpeng eller sådär.
Ja.
Givetvis, det kan ju se annorlunda ut i en företagslösning och så då. Mm. Men grunden är att det ser ut så.
Ja.
Och ja, så sätt så det kopplar ju an mycket till det här med parkeringar och sådär. Att i de flesta projekten så görs det ju sådana här avdrag för att kunna ha cykelpool. Och vi vill ju att fastighetsbolagen också då ska inse att ja, men det här är en tjänst som vi erbjuder till våra kunder för att både möjliggöra deras vardag och att man skapar ett större värde. Så sätt.
Mm. Grymt. Om vi pratar lite kring förutsättningar runt omkring, för det är ju inte bara att det ska finnas tjänster på plats. Vad mer för förutsättningar ser ni att det behövs kring fastigheter, inte bara då att det finns tjänsterna som sagt?
Bra cykelförvaring. Mm. Och det är ju en ganska klurig fråga skulle jag säga. Det kan ju handla om allt till hur breda dörrarna är till hur många korridorer du ska ta dig igenom för att hitta till cykelrummet. Mm. Eller om det råkar finnas en trappa i vägen eller sånt där. Vi vill helst antingen om det finns någon cykelservice eller cykelverkstad på något sätt. Gärna ett separat rum för cykelpool och cykelservice till exempel. Så att användare kan både ta hand om sina egna cyklar och att ja, men man kan få upp ögonen för cykelpoolen om man besöker det stället. Ja. Sen kommer ju såklart säkerhetsaspekten in också. Hur cykelrummet ligger liksom, för att motverka problem med inbrott och sådär och skadegörelse.
Ja.
Som tyvärr är en verklighet som vi lever i. Men det finns så mycket vi kan förbättra där. Fastighetsbolagen eller de som bygger behöver ju se att ja, men det är en cykelpool som ska finnas här. Mm. Det är inte bara en cykelförvaring. Och då behöver vi tänka liksom, hur ska den placeras för att den ska nyttjas så bra som möjligt. Mm. Och det är återigen det här vår önskan om att komma in tidigt i projekten. Såklart, alltså, var det här rummet placeras bestäms ju flera år innan. Det är ju redan liksom, innan bygglovet. Och då vill jag ju helst redan vara där. Eller om, ja, men det kan ju vara sådana som ni kanske som är där också och vet om att ja, men vad krävs för att en cykelpool ska bli lönsam eller liksom ganska fungera. Och det spelar ingen roll om det är jag som tillhandahåller tjänsten eller någon annan på marknaden. Det är ju samma saker som önskas. Och då kan det ju vara liksom, ja, men hur tillgänglig är den för användarna? Är det lätt att ta sig dit? Ligger den synligt så de här som kanske använder bil varje dag eller inte cyklar, att de också får upp ögonen och ser att oj, ja, det finns en cykel här som jag kan använda. När den ligger gömd kanske i ett cykelförråd någonstans så är det ju bara den inbitna cyklisten som ser det. Hittar den ut. Som redan har sin cykel ståendes där.
Yeah.
Den liksom får upp ögonen och ser att det finns en cykelpool här som jag hela tiden ser. Och ja, idag väljer jag den eller inte. Vi behöver ju liksom få upp dem få det i ögonen för att påminnas om det.
Precis. Ser ni väldigt tydlig skillnad på alltså där man har jobbat mycket med förutsättningarna och där man inte har gjort det, alltså på användningen då tänker jag?
Ja men det gör vi faktiskt.
Ja.
Så det är ju något vi trycker på och försöker komma in tidigt. Och för oss kan det ju handla mycket om att vara förebyggande där eller liksom söka projekt själva istället för att bara sitta och vänta på att de ska komma till oss. Sen är det klart det är kul att få projekt bara till en som är, ja, men vi har inflytt om 2 månader kan vi lösa en cykelpool. Och det är klart det kan vi ju göra.
Då håller inte tummen att de har jobbat med förutsättningarna.
Ja men det är lite så, det första saken är ja, men hur bred är dörren? Och bara, jo men den är 90 cm, ja, men då går det in en trehjulig lastcykel. Men är det 80 cm så då går det inte in en trehjulig lastcykel. Och då får vi hitta andra lösningar. Men Ja, men det är faktiskt... Det är faktiskt så att när de har tänkt till på riktigt så blir det bättre.
Jag tänkte, en av de stora externa faktorerna också som gör det attraktivt i slutet när de cyklar är ju cykelinfrastrukturen. Hur det är med cykelbanor och sånt runt våra städer. Så jag tänkte att du ska få rata cykelinfrastrukturen i Göteborg här på en skala 1-5 där. Var ligger vi idag?
Där 1 är dåligt då och 5 ja. Är... Bra.
Ja, men ja, men det är ju något jag brinner för också såklart. Och jag skulle vilja säga, om vi pratar Hisingsbron, alltså Nya Götaälvbron, det är ju en, i alla fall själva körbanan där, det är ju en 5. Men resten av Göteborg är ju inte så bra. En 2 kanske.
En 2.
Men också, de får en 2 för att det händer ju ändå någonting, tror jag. Och det utvecklas.
Du ser ändå att man vill göra någonting åt det.
Ja, men precis. Och, alltså, jag var så sent som i förra veckan hade vi lite workshop här på Lindholmen om trafiksäkerhet och vad vi kan göra för att utveckla infrastruktur, möten mellan olika fordonslag och allt sånt där. Då. Och vi pratade supercykelvägar och vad vi ska göra med hastighetsskillnaden på cykelbanor. Både att med sådana som jag som ibland cyklar i 30 km i timmen på cykelbana. Och sen har vi en elsparkcykel som rör sig väldigt snabbt och liksom smidigt. Och sen har vi vissa som är ute och cyklar med barnen i 7 km i timmen. Och vi ska vara på samma yta. Hur löser vi det egentligen? Och så, jag vet ju liksom att kommunen jobbar ju med cykelbanorna och att det är de här, det ska ju vara 2,4 meter i bredd och 4,8 om det är mötande då. Och där det går så ser vi ändå att det kommer, det är den bredden. Men tyvärr så behöver de ju hela tiden anpassa sig till förutsättningar.
Ja, byggnader och sånt.
Ja, men precis. Det är det. Och då behöver vi tänka om att om vi inte får det då, hur ska vi då lösa hastighetsskillnaderna? Och då pratar vi bland annat om att skicka ut snabbcyklister i körbanan istället eller på vägen. Och det är klart, ja, jag skulle väl gilla det som snabbcyklist. Men jag vet ju andra, en elcyklist är ju också en snabbcyklist skulle jag säga, som kör i 27 km i timmen eller någonting, 25-27. Och det är inte alla som trivs i körbanan.
Nej.
Och det är inte heller alla som kör bil som trivs med cyklister i körbanan.
Nej. Tyvärr. Nej, det är en lurig nöt alltså.
Ja, men jag stöter på, det är kul när man ser en del nya områden och sådär som det byggs i. Och så helt plötsligt så bara, oj, här är ju en bred cykelbana. Och då inser man att när det väl finns plats så får vi den här bredden som behövs. Ja. Bland annat uppe i Biskopsgården så är det ett sånt område där det är 400 meter cykelbana och den är... Ja, det är liksom bred som autobahn. Och det är jättekul att vara, oj, här kan jag verkligen, liksom, det är luftigt och gött.
Ja, men det är precis som bilvägar ju fungerar. Alltså, du har ju 2 körfält för att man ska kunna köra om. Och är man lite snabbare eller långsammare så kan man ju hålla sig till det då. Det är lite skillnad eftersom att man måste hålla en viss hastighet såklart med bilar. Men det börjar ju bli lite den uppdelningen, precis som du säger. Vissa vill ju cykla lite långsammare och andra är ju snabbare.
Precis. Men också, det är ju klart, det är ju de lärdomarna från bilvägar då, eller vägar, att vi vet att har vi mötande trafik så är det en trafik, det är problem trafik eller säkerhetsmässigt. Så det är klart att det gäller för cyklar också, att kan vi bygga bort mötande vägar så hjälper det. Eller om vi kan bygga cykelbanans 2+1-väg.
Jag tänkte precis säga 2+1-vägen. Kanske någonting vi ska på cykelbanan också.
Då får vi ligga där som elcyklist och nu ligger det ett barn för här i 12 km i timmen. Det är bara att hålla ut i några kilometer. Men det finns ju såklart mycket att lära där och vi måste ju. Alltså det var ju något vi tryckte på där när vi pratade trafiksäkerhet i förra veckan, att vi kan inte göra samma fel igen, utan nu vet vi att vi vet vad som funkar i biltrafiken, så vi kan ju i alla fall ta med oss det.
Ja, precis. Jag jobbar ju faktiskt i ett projekt just nu på trafikkontoret som ju har fått i uppdrag från kommunfullmäktige om att satsa på cykling och öka verkställigheten av cykelprogrammet. Som är superkul. Och det är precis de här frågorna som vi diskuterar då. Och nya sätt att ta oss snabbt fram och göra det bättre för cyklisterna runt om i staden. Och som du säger, det är ju mycket problem. Alltså det är cykelbanor som bara slutar och man vet inte var man ska ta vägen. Och...
Precis.
Men det är så kul att det händer saker. För man ser att det byggs ju nya vägar och nybyggen har ju med sig detta på ett helt annat sätt än man kan göra på befintliga vägar. Som ju redan faktiskt har problematiken att det är trångt. Alltså vi kan inte bygga om gatorna för det står hus på sidorna.
Precis. Nej men det är ju så. Så vi behöver ju tänka kreativt där tror jag. Mm. Och som sagt använda och se liksom hela vägbanan som någonting vi måste kunna använda på något sätt. Mm. Och sen är ju bara frågan hur vi löser det.
Ja. Men, och vad vi prioriterar i staden.
Ja. Vad vi prioriterar, ja. Absolut. Det var ju spännande både bara på att se liksom hur vi gjorde där under corona också, eller covid, med Linnégatan till exempel, som vi släppte ut cyklisterna på som ett test. Och, ja, men jag tyckte det var trevligt, men jag vet andra som kanske inte tyckte det var trevligt. Och det är väldigt trevligt för de flesta nerför, men lite jobbigare uppför när man känner att någon sitter bakom en och trycker på.
Ja.
Men det är gött att det finns någon som i er två som driver och brinner för den här cykelfrågan. Så att vi kanske kan benämna Göteborg som världens cykelstad någon gång. Och inte det bara är Amsterdam och sånt där man sneglar på.
Mm. Det är målet för Göteborg.
Ja. Ja, men det är det ju. Det är det. Och det är ju bara att se också Stockholm och Malmö framförallt kanske. Men Stockholm är väl framförallt som det har hänt mycket i. Mm. Och jag kommer ju upp dit och är alltid chockad över hur bra cykelbanorna är och cykelmöjligheter. Att det ens finns cykelbanor framförallt, alltså rena cykelbanor. Mm. Det har vi inte direkt i Göteborg. Vi har gång- och cykelbanor har vi överallt. Men jag vet inte om det finns någon ren cykelbana som bara cyklisterna ska gå på. Sparkcyklar och sånt.
Ja, det får vi inte glömma.
Nej, men så är det. Mikromobilitet.
Ja, men det är frågan. Det är bara, jag tror vi behöver byta benämning där bara också. Mm. Vi kan inte kalla det cykelbanor längre. Utan också för att det finns så mycket gammalt groll kring cykling. Mm. Kan vi bara få bort det ordet kanske så kan bli lite mer neutralt.
Finns det där gammalt stigma kring cyklister, inte är de farligaste i Göteborg.
Ja, men det är
de som kommer ner för allén i 35 knyck och väger varken för spårvagn eller bil. Finns väl en sån stigma kvar liksom?
Ja, men det finns ju över hela världen. Mm. Så gör det. Men kanske vi kan kalla det mikromobilitetsbanor i framtiden eller något sånt där. Eller hållbar mobilitetsbanor.
Precis. Och att vi bygger lite utrymme för att det kommer komma olika former och storlekar på de här mikromobilitetstjänsterna då. Att det inte bara är en cykel som ser ut så här och är så här lång, utan vi behöver ändra dimensionerna lite för hur vi tänker kring mikromobilitet.
Mm. Verkligen. Ja, om ni, jag kan ju rekommendera att testa och köra en sån trehjulig lastcykel på en tajt, knögglig cykelbana någon gång. För det är en upplevelse. Då får man verkligen känna hur den känns.
Jag har bara hört att det i sig ska vara svårt, att man måste nästan istället för att luta sig in i svängen ska man bli att man typ lutas ut så den stund trehjuling.
Det är mycket märkligt. Jag har testat en sån.
Ja. Ja, men det är märkligt. Ja. Men förhoppningsvis så löser vi någon infrastruktur i framtiden för dem också.
Får vi hoppas. Mm. Jag tänker innan vi avrundar här för idag så du nämnde lite också att du är sportcyklist. Vätternrundan gissar jag att du har kört.
Ja, jo, men det har jag.
Vad har du för bästa tid?
Om du räknar.
Det var faktiskt i år var det. Och då var det 7 timmar och någonting. 7:25 kanske det var.
Vi får faktiskt checka om det här är bra. Men det låter bra.
Det låter bra. Jag inser det också. Jag vet inte vad som är bra på Vätternrundan.
Nej, men... Ja, men det är väldigt kul att du frågar om Vätternrundan. För det är ofta en sån fråga man får som sportcyklist eller snabbcyklist. Tror jag. Och det är alltid det första. och det, är, alltså det är så stort i Sverige, liksom den här Vätternrundan, och alla känner till att det finns. Och sådär. Men jag brukar ju se det också som att det är ju motionärernas cykelevent. Och sådär. Sen håller jag ju på att tävla på SM och sånt där också. Och det värderar väl högre än Vätternrundan.
Vad är det coolaste eventet då i dina mått?
Ja, men det är väl det är ju att vi kör Vättern eller i mitt gäng om man säger så som heter Ablock så har vi arrangerat Vätternrundan på vintern istället.
Lite mer hardcore.
Ja, det började 2016 med då vintervättern. Vätternrundan gillade inte att vi kallade det vintervättern, så det fick byta namn till Ablock Winter Challenge.
Ja, okay.
Men då kör vi helt enkelt i, det var i mellandagarna, så kör vi alltid 30 mil drygt då, fast ja. Nu kör vi en liten annan runda, men vi har fortsatt att köra det varje år med mellan 50 och 100 deltagare. Cool. Mycket fika, våfflor och lunch och sådär.
Du hade väl skaffat vintercykel?
Ja. Ja. Oj, vänta.
Ja, men du kan nog behöva lite extra batterier, tror jag.
Ja, det är så.
Om du kör med el. Ja. Nej, men det är ganska extremt. Men vi har några som tänker just kring Vätternrundan är lite... Ja, men det är lite sådär för vanligt.
Mm.
Och jag kör bara vintervätten istället, eller vintercellers då. för att,
alla ska vara utmanade, det är viktigt.
ja, men grymt.
Ja, tack snälla för idag. Otroligt trevligt samtal om cykel. Ja. Det kommer vi få anledning att prata mer om.
Och det känns ju som att det med cykelpolo i relation till fastigheter är it's here to stay, så att
verkligen.
Säga.
Mm. Verkligen. Grymt. Ja. Tack snälla Erik.
Tack så mycket.
Tack för att du kom. Ja.